Nu skulle vi fortsätta att tala lite om bekännelsekyrkan i gamla förbundets tid. Och då ska vi närmare säga någonting om den speciella form och det speciella uppdrag som Gud gav åt bekännelsekyrkan, åt den yttre gemenskapen från Sinai och fram till Golgata. Jag sa att det blev en kyrkostat eller en statskyrka. Och det betyder det att Gud inrättade den yttre organisationen på det sättet att det världsliga och det andliga bands ihop. Det var alltså inte den uppdelning som nu gäller, att vi måste noga skilja mellan det andliga och det världsliga. Utan det var tvärtom så att den andlige försten och den världslige försten var en och densamme. Och detta fick nu sina bestämda konsekvenser. Nu skulle Guds frälsning förebildas av just denna kyrkostat och föras ut och delges människor just genom denna speciella nation, denna speciella stat, som på en gång var en nation, ett världsligt rike, men ändå ett andligt rike, en kyrka av speciellt slag. Och då blev den yttre organisationen självklart bunden vid bestämda personer, bestämda yttre inrättningar och vid ett bestämt land, en bestämd stad och en bestämd stam. Det här har man i nytestamentlig tid ibland missförstått. När man har lyft fram Bibelns undervisning om att man måste skilja sig ifrån dem som vägrar att överge falsk lära, obiblisk förkunnelse, trots mot den helige Herren, då har man sagt, ja men det kan vi inte, vi håller inte med om det som är obibliskt, men vi stannar ändå kvar i gemenskapen. För så gjorde man i gamla förbundet, så gjorde ju Jesaja, så gjorde Jeremia och Hesekiel. De lämnade inte kyrkan, brukar man säga. Det vill säga, de lämnade ju inte Israel, utan de stannade kvar. När man yttrar sig på det viset, och ni vet att många stora ledare på 1800-talet har gjort det också, då glömmer man bort det speciella villkor som rådde för bekännelsekyrkan under gamla förbundets tid. Hur avfallet och hur illa det än blev i landet och i Israel, så var nådemedelsförvaltningen bunden till ett visst yttre folk, en viss levitisk stam, en viss stad Jerusalem och ett visst land Kanan, och måste så vara tills den utlovade frälsaren har kommit och uppfyllt det som mönstret och förebilderna talade om. Förstå bryts skiljemuren ner. Först då. Dessförinnan vet vi ju att det var så pass drastiskt att när en människa från Syrien lär känna Guds nåd och godhet, så måste han ta med sig det yttre landet, Kanan, hem. Så han tar med sig jord. Han tar med sig en del av geografin för att kunna ha samma kyrka hemma. Det var alltså speciella villkor som man inte kan ha som förebild för hur vi nu ska tillämpa kyrkotukt och framförallt bryta med falsk lära och försvar för synd i Nya förbundets tid. Vi kan inte på det sätt som man skulle göra i gamla förbundet skaffa bort det onda ur Israel med yttre våld. när man har trott att man ska göra så också i nya förbundets tid, då har man dödat villolärare. Det har man gjort i Sverige. Och om man inte dödade dem så har man landsförvisat dem. Och Per Jonsson som är expert i kyrkohistoria, han kunde här räkna upp många i Sverige och kanske också i Norge och Finland som blev antingen dödade eller landsförvisade för att de omfattade falsk lära. Och detta av det skälet att man identifierar kyrkan och landet, kyrkan och nationen, kyrkan och riket. Och så var det ju i gamla förbundet. Det var därför som sabbatsbrytaren måste stenas. Det var därför som äktenskapsbrytaren skulle stenas. Det var därför som andra brottslingar på det sättet måste skiljas från kyrkan och därmed från landet, från Israel. Han eller hon har gjort vad som är en galenskap i Israel, och du ska skilja ifrån dig vad ont är. Men lägg märke till att just den principen, den är inte upphävd. Paulus upprepar just de orden i sina brev till församlingen eller bekännelsekyrkan i Korint och säger: ni måste skilja ifrån er vad ont är. Och han citerar skriften. Men inte på det sättet som man gjorde i gamla förbundet, att man måste stena dem eller landsförvisa dem, utan på ett andligt sätt blir man ställd utanför församlingen fastän man bor kvar i Aten eller i Korint eller i Thessalonika. Man kan bli ställd utanför församlingen, utanför Guds rike, utan att skiljas från samhället, från nationen, från denna världen. Men principen att utöva läro- och kyrkotukt, att inte praktisera det vi kallar för unionism, det står kvar. Och här kan vi lära oss mycket av den gammaltestamentliga kyrkan. Lära oss av vad Herren säger genom sina gudsmän hur man skulle göra när avfall och synd dyker upp. Jag tänkte jag skulle nämna några saker som har nämnts till mig under rasten. Det här föredraget är nämligen inte gjort, utan det görs nu. Och då kan vi gärna plocka in det ni säger vart efter. Och jag ska då ge ett exempel på detta med kyrkotukt från Josuas 7:e kapitel, som kan vara belysande. Den fråga det här gäller som ska belysas, det är det här att många menar att de är inte alls delaktiga i sitt samfund, i sin kyrkas synder, om man inte tycker om det men ändå står kvar där. Då säger man att ja, det är ju för illa och det är ju förskräckligt och jag håller inte alls med om det, men man står ändå kvar i den yttre kyrkogemenskapen. Också då när den yttre gemenskapens ledning inte vill rätta till, inte vill hålla sig till Guds ord, utan tvärtom kanske förföljer dem som håller sig till Guds ord och försvarar dem som inte gör det. Vad säger då Guds ord? Jo, Guds ord säger ju, som ni vet av andra Johannes brev, att också de andra är delaktiga i den synd som har begåtts i gemenskapen. Så länge man inte griper in, utan låter synden stå kvar där inom gemenskapen. Någon samexistens mellan uppenbar förbrytelse mot Guds lära och Guds ord får inte förekomma. Nu är det inte det fördolda det frågan om, det osynliga, utan det uppenbara. Vad har ljuset att skaffa med mörkret? Kristus med Beliar. Gå inte ok med orättfärdigheten. Och Johannes säger: ni är delaktig i hans försyndelse. Om man får stå kvar, ja, om ni tar emot honom i er gemenskap, i ert hus, så är ni medbrottslingar, ni är delaktiga i försyndelsen. Ja, detta är inget nytt, utan det är exakt det som gällde i den gammaltestamentliga kyrkan. När Akan förgrep sig på det tillspillogivna, i samband med att man erövrade Jeriko. Och sedan skulle man erövra Betel och Aj. Och det gick nu inte för denna synds skull. Då säger inte Gud så här att det är Aken som har syndat. Vilket han ju hade. Utan Gud säger det är ni som har syndat. Så länge man har kvar Aken inom sin gemenskap. Och inte skiljer denna förbrytelse och förbrytare från sin gemenskap. Så är man medskyldig. När man nu vänder sig till Herren och undrar varför går det oss emot? Varför kan vi inte besegra fienderna som du har lovat? Så svarar Herren Josua, det sjunde kapitlets tionde vers. Stig upp, varför ligger du så på ditt ansikte? Israel har syndat. Det står inte Akan har syndat. Det står Israel har syndat. De har överträtt det förbund som jag stadgade för dem. De har tagit av det tillspillogivna. Det hade de ju inte direkt. Men det hade de likväl. I och med att Akan var kvar i deras gemenskap. Hans uppenbara synd blev inte bestraffad. Då är de medskyldiga. Och därför heter det ni har syndat. Och så fortsätter det, det har stulit, det har ljugit, det har gömt det bland sitt eget gods. Därför kan Israels barn inte stå emot sina fiender, utan det måste ta till flykten för sina fiender. Och först när man återigen upprätthåller kyrkotukten, först då kommer välsignelsen tillbaka och man kan inta Aj. Här har vi alltså ett lärorikt exempel på hur kyrkotukten skulle ske, eller vad som var förbjudet, unionismen. Men samtidigt ser vi skillnaden när det onda skaffas bort. Så sker det under den tid när kyrkan är en kyrkostat. Med statliga yttre medel, med våld. Stat och kyrka hör samman intimt. Men i nya förbundets tid får det icke ske på det sättet. Utan där sker bestraffningen på ett andligt sätt. Man tillämpar bindnyckeln. Man ska rätt dela lag och evangelium. Och man tillämpar inte lagen med hjälp av staten, med hjälp av våldet, när det gäller att rätta till det som har blivit fel i Guds kyrka och församling. Men det har man som sagt vad inte alltid givit akt på. Och därmed har man fått statskyrkor som har handlat grovt felaktigt gång på gång. Det är vidare viktigt att känna till kyrkostatens speciella villkor för att förstå en rad texter i gamla förbundet. Och då ska jag nämna en annan sak som någon nämnde till mig på en rast här. Vad ska vi då säga om såna här saker som Saltarens 139:e psalm? Gud, o att du ville dräpa det ogudaktiga. Ja, måtte det blodgiriga vika bort ifrån mig. Det som talar om dig med onda planer i sinnet, det som har bringat dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre, skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot. Och så studsar man naturligtvis inför detta och säger, är detta kristligt? Ska vi inte älska våra fiender? Jo, det står också i gamla testamentet att vi ska. Ja, men hur ska vi då förstå detta, att man ska på detta sätt önska ont och olycka över Guds fiender och de som har bringat dina städer i fördärv? Jo, detta hänger nu samman med kyrkostatens villkor. Den är intimt förbunden med Gud själv, Guds ordningar och Guds befallningar. Nu under gamla förbundets tid så förvaltas nådens medel i anslutning, som jag sa, till en bestämd organisation, ett bestämt land, bestämda människor, bestämda städer. Och när dessa städer av fiender förstörs, när Babel eller Assur eller Edom angriper det gammaltestamentliga Israel, så angriper man Guds ord, så angriper man Gud. Och under gamla förbundets tid blir då också fienderna konkreta, påtagliga, lika synliga och påtagliga som deras fiendskap är när de raserar städer och fördärvar Guds utkorade kyrkostat. Och det är alltså den bibliska kampen emot de andliga fienderna, fienderna mot Gud och hans ord och hans rike, som under gamla förbundets tid blir på detta sätt materialiserad, konkret, tydlig. Men bakom denna kamp mot yttre synliga fiender ligger alltså detta, att en kamp emot de andliga fienderna, som under gamla förbundets tid är lika konkret förbundna med vissa människor och herrar som Guds rike självt under gamla förbundets tid är bundet till Israel, till Kanan, till Levis stam, till Jerusalem. Det är förklaringen. Och tillämpningen av dessa saltarsalmer på nya förbundets tid ger sig alltså självt. Det är inte alls någon omtolkning när man säger att detta gäller de andliga fienderna, utan det gör det ju. Dessa yttre fienderna är Guds fiender, är de andliga fienderna. Och det är bara det att vi ska inte försöka besegra fienderna Babel och Assur och Edom med svärd, utan på ett andligt sätt ska nu kampen mot fienderna och kyrkotukten bedrivas. Så enkelt är det. Så vi kan med gott samvete bedja och läsa de så kallade hämndesalmerna. Det är nämligen så att det inte är vår personliga hämnd det gäller, utan Gud säger ju: min är hämnden, jag ska vedergälla. Och vad vi ber om, det är helt enkelt det vi har fått lära oss av Jesus: fräls oss ifrån ondo, och ske din vilja. Och det är Guds vilja att fiendskapen mot honom, synden och fördärvet och förförelsen, inte ska drabba oss och fördärva. Han vill inte att det ska befrämjas, och det vill inte vi heller. Och det är det vi ber, att det inte ska befrämjas, utan tvärtom, att du ska göra det om intet, bringa det att upphöra. Men vi bringar det inte till att upphöra med yttre medel. Det hör det samman med den gammaltestamentliga kyrkostaten, och den har fått sin fullbordan. Och låt oss nu säga det än en gång och kraftfullt: den har fått sin fullbordan. Det är många som förnekar det. Man menar att den har sina speciella privilegier än, och sina speciella uppgifter. Och så tillämpar man det på staten Israel av idag, så att man kan ge Menachem Begin och andra Israel argument ifrån det som gällde om den gammaltestamentliga kyrkostaten till att gälla idag. Så att man får driva sin speciella, sina regler och sin politik av gudomliga skäl, på grundval av Guds ord. Så har man rätt att göra si och så, fortfarande göra det som inga andra har rätt att göra och får göra i vår tid. Jag kanske ska läsa vidare några ord ur Nya testamentet som klargör för oss att fullbordan har ägt rum när det gäller den gammaltestamentliga kyrkostaten. Att denna speciella uppgift och denna speciella organisation med alla stadgarna har nu tjänat ut. Vi kan slå upp Hebreerbrevets 9:e kapitel och läsa den 10:e versen. liksom när det gäller mat och dryck eller olika tvagningar, är det fråga om idel yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Mat och dryck, olika tvagningar, ja, det talade vi om i förra lektionen, gav några exempel på sådana stadgar. Det har nu tjänat ut. Nu har vi en bättre ordning och en bättre överste präst. Och hela Hebreerbrevet handlar ju om denna sak, visar hur gamla förbundet har gått i uppfyllelse i och med Kristus. Och vi kunde läsa Apostlagärningarna 15. Det är ju skildringen av apostlamötet, när just den frågan tas upp: hur mycket av stadgarna måste vi kräva nu i nya förbundets tid av de troende, av hedningarna, när de kommer till tro genom evangelium? Och då står det så här i 15 kapitlets 10 vers: varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sådant ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära? Ska vi komma ihåg återigen att detta ok som man måste bära under gamla förbundet var alltså inte avsett som ett frälsningsmedel för att vinna en nådig Gud, utan man skulle bära det i trons lydnad för att bekänna sin tro och av tacksamhet mot Gud och hans nåd. Men vi vet ju att väldigt många i Israel missuppfattade den saken, precis som man alltjämt blandar samman rättfärdiggörelse och helgelse, precis som man alltjämt idag lägger trons frukter till grund för rättfärdiggörelsen och vissheten om att vara benådad och ha en nådig fader. Många trodde att om vi bara offrar och offrar ännu mer än vad Gud begär och ser till att vi lämnar in tionde som Gud kräver, då är vi på säkra sidan och då tycker Gud om oss. Och så hamnar man i villfarelse och förstod inte längre att Gud tyckte om dem för sitt eget namns skull. Jag älskar er för mitt eget namns skull, på grund av min egen kärlek bara. Inte därför att du är större än andra folk eller bättre, inte på grund av din rättsinnighet. Det glömde man inte. Och så hamnar man i lagträldom och i laggärningar, så som den katolska kyrkan, och inte bara den, utan många grupper inom kristenheten har hamnat i detta efter den nytestamentliga tidens inbrott. Galaterbrevet 4 borde vi också läsa. Jag tvingas här, eftersom vi måste granska nya översättningar som kommer, arbeta med en översättning som i många stycken inte alls är bra. Men jag försöker att undvika det som är alldeles missvisande när jag nu tvingas bruka en sån översättning. I Galaterbrevet 4:1-11 står det många viktiga ting om det vi nu talar om. Jag menar så här: så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till alltsammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss: så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Förut, När ni ännu inte kände Gud var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu, när ni känner Gud, eller rättare, när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar igen? Ni håller ju så noga räkning på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har slitit förgäves för er. Just det. Man började återigen att gå in i det omyndiga tillståndet när man var ställd under alla dessa stadgar om dagar, månader, särskilda tider och år. Och då säger aposteln, jag är rädd att jag har slitit förgäves för er. Man faller ur nåden. När man återigen går in under och känner sig bunden vid, tvungen till att iaktta de gammaltestamentliga stadgarna om dagar, om rening, om mat och dryck och sådant. Och Kolosserbrevet 2, 16 och framåt hör ju också med i detta sammanhang. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker, eller i fråga om högtider eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma. Själva kroppen är Kristus. Låt er inte beröva segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. Det blåser upp sig med sina fåfänga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor så att den växer som Gud vill. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som låt bli, smaka inte, rör inte? Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror. Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och spekningar, förakt för kroppens behov. Ja, det här var viktiga ting som aposteln med denna kraft och denna skärpa måste lyfta fram. Ty när nu gamla förbundets tid är ute och nya förbundets tid har gått in, så skedde många missförstånd och många ville bruka de gamla stadgarna så att det blev människostadgar som användes på ett falskt och felaktigt sätt och berövade människan friden, glädjen, nåden, frälsningen. Det finns många fler ställen att läsa om den här saken med, men detta må nu räcka. I den tid jag har kvar skulle jag vilja använda till att lite grann belysa hur det troende kunde tänka och hur de levde eller borde leva under gamla förbundets tid. Vi vänder nu tillbaka till bekännelsekyrkan före Kristi födelse och frågar oss, vad var deras glädje? Vad var deras hopp? Vad var det som gjorde att de orkade med? Nu tänker jag då på dem som inte avföll, de som förblev vid ordet, de som tog fasta på förmaningarna, vi ska inte lägga till och vi ska inte dra ifrån. De som förstod nåden och levde av nåden alena, samtidigt som man i trons lydnad rättade sig efter alla stadgar som man skulle iaktta så länge den gammaltestamentliga kyrkan ägde bestånd. Det var ju nämligen en skugga av Kristus som var, som vi nyss läste, kroppen själv. Ja, jag vet inte om ni har läst gamla förbundets skrifter under den aspekten. att titta efter hur det troende uttrycker sin tro, uttrycker sin förvissning, hur de predikar och hur de förmanar. Men kanske vi var och en skulle läsa gamla förbundets skrifter lite grann ur den aspekten. Vi skulle upptäcka ganska mycket, tror jag, som vi inte tidigare har tänkt på. Gamla förbundets skrifter prisar nåden och Guds godhet och barmhärtighet med ord och bilder som inte är exakt lika de som vi oftast använder. Det är mycket nyttigt, tror jag, att ge akt på hur man under gamla förbundets tid predikade evangelium, samma evangelium. Man redogjorde ju inte för Kristus och den frälsning han har skänkt oss på exakt samma sätt, med samma termer och uttryck som man kunde göra när fullbordan har ägt rum. Men man kunde likväl tala på ett bibelenligt och sant sätt om nåden och ge uttryck för den enda rätta friden och tryggheten i en mycket ond och svår tid. Vi kan vara tacksamma att vi inte lever under gamla förbundets tid. Tror ni inte det? Tänk efter hur det var med plågor och fiender och pest och hungersnöd och krig. Så obekvämt det var. Så svårt det var på så många sätt. Så blodigt och grymt det ofta var. Hur kunde man bevara tron? Den enda sanna tron. Kanske jag skulle ge mig på att beskriva lite grann tron ur, genom att utgå från Salomos predikare. Det låter konstigt och ovanligt. Det hade nog varit lättare för mig om vi har istället utgått ifrån Saltaren. Men nu talade vi om Saltaren för bara några veckor sedan i Biblikums sammanhang i Markaryd. Jag hänvisar till den undervisningen som finns på kassett. För det finns ju så mycket i Saltaren som just beskriver tron, det troende hjärtat. Den rätta förtröstan, den rätta nöden och den rätta glädjen. Och hur man ska komma ifrån sorgen och suckan och kunna vila i tron. Och prisa och lova Gud och hans frälsning. Men några saker kanske kan nämnas ur predikaren. Ja, kanske först vi skulle gå till Nehemja. Eller som den boken ofta kallas, Andra Esra. Det är ju nästan bara i Sverige den kallas, ja, i Sverige och en del andra länder, för just Nehemjas bok. Där har vi ett mycket intressant exempel på hur Gud verkar sitt verk genom lag och evangelium. Lag och evangelium skulle rätt delas och brukas inte bara i Nya förbundets tid, utan naturligtvis alltid. En bekännelsekyrka där man inte delar lag och evangelium är ju ingen bekännelsekyrka, ingen rätt kyrka. Men det fanns en sådan kyrka också, har vi sagt, i gamla förbundets tid. Nu i Nehemja 8 så berättas det om hur Esra föreläser lagen för folket, lagboken. Och vi hinner inte gå igenom hela detta kapitel. Men det står att Esra stod högre än allt folket. Och när han öppnade bokrullen så reste sig allt folket upp. Och Esra lovade den store Herren Gud. Och allt folket svarade, amen, amen. Med uppräckta händer. Och det böjde sig ned och tillbad Herren med ansiktet mot jorden. Och så står det att det var många som här undervisade. Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akub, Sabbetai och så vidare. En rad personer är namngivna. Och dessa leviter undervisade folket i lagen. Medan folket stod där var och en på sin plats. Och det föreläste tydligt ur boken, ur Guds lag. Och det förklarade meningarna så att man förstod det som lästes. Det vill säga det var en bra årskonferens. Men då ska vi veta att när det här står att de läste ur boken, ur Guds lag, då betyder ordet lag inte bara det vi menar med lag, utan det betyder Guds undervisning. Det vill säga både lag och evangelium. Och vad händer då? När Gud nu verkar genom sitt ord, genom lag och evangelium. Jo, det står här att de gråter. De sörjer. Och man sörjer då över sin stora synd. Men också när man hör evangelium kan man gråta. Nämligen över att en så stor syndare som inte har förtjänat annat än evig död får så mycket godhet och kärlek och nåd från Gud. Man kan gråta därför att man känner sin ovärdighet och man kan knappast tro att det är sant. Nu står det här en spännande sak, nämligen det att de som på detta sätt genom lag och evangelium har sett sanningen och fått tröst och hjälp, de ska nu inte stanna kvar i gråt och i sorg och bara tänka på sin ovärdighet och sin synd och sitt elände. Utan då står det så här: och han sa det vidare till dem: gå bort och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin. Och sänd omkring gåvor av det till dem som inte har något tillagat åt sig. Till denna dag är helgad åt vår Herre. Och var inte bedrövade, till fröjd i Herren är er starkhet. Också leviterna lugnade allt folket och sade: var stilla, till dagen är helig. Var inte bedrövade. Och allt folket gick bort och åt och drack. Det sände också omkring gåvor av den mat de hade tillagat och gladde sig mycket, ty de hade rättat sig efter det som man hade kungjort för dem. När lagens ord kungjordes så rättade de sig efter det och sa: amen, det är sant. Jag är en syndare och värd den eviga förtappelsen. Och när de hörde evangelium så sa: ja, det är sant. Jag vågar knappast tro dig. Jag tror, hjälp min otro. Då ser vi här hur ivrig föreläsarna och ledarna är att de nu kan vila i tron. Gå hem, ät och drick och var glad. Och då får jag en lämplig övergång till predikaren. Predikaren talar om att bekännelsekyrkan i gamla förbundets tid, liksom i alla tider, den drabbas av mycket nöd och svårighet. Ty vi drabbas av möda här i världen. Allt vi här gör är präglat av synden och förgängelsen. Och det heter i inledningen: vad förmån har människan av all möda som hon gör sig under solen. Och vad det än är vi gör, så är det ändå mättat med förgängelse. Går det bra för oss så får vi ändå inte behålla det hur länge som helst. Och vad det än är som kan hända oss, så visar predikaren hur förfängligt det är om vi stannar i det och bygger på det. Glädjen kan bli förfänglig och sorgen blir förfänglig, arbetet blir förfängligt, allsammans, om vi nu inte har någonting annat. Men det har vi ju. Och han vill visa då vilken frid och vilken glädje vi kan ha mitt i vedermödan genom tro. Predikaren handlar om trons vila, eller om den sanna gudsfruktan mitt i vedermödan. Och så kunde man under dessa svåra tider överleva. Och det fanns en kyrka, en sann kyrka, som helvetets portar inte blev övermäktiga också i gamla förbundets tid. På Elias tid 7000. Som hade sin glädje i Herren mitt i den yttre vedermödan. Och predikaren förmanar här och säger: ja, vad nytta har människan av all möda och hjärteoro som hon gör sig under solen. Och vidare: jag insåg att ingenting är bättre för dem än att de är glada och gör gott, står det ordagrant. I 1917 står det: gör sig goda dagar. Men så står det inte ordagrant. Så länge de lever. Men om någon kan äta och dricka och njuta vad gott är under all sin möda, så är också detta en Guds gåva. Det vill säga, har man trons frid, så kan man mitt under vedermödan slappna av. Var inte kramp. Gå inte så upp i vad det nu är så att du inte ser någonting annat, utan var glad. Se vad jag har funnit vara bäst och skönast för människan. Det är att hon äter och dricker och ser det goda, eller som Luther översätter, är vid gott mod, vid den möda som hon har under solen, medan de livsdagar varar som Gud ger henne. Bort med suckan och hjärteoro. Och om Gud åt någon har gett rikedom och skatter och därtill förunnat honom makt att äta därav och att tillgodogöra sig sin del och att vara glad under sin möda, så är också detta en Guds gåva, ty man tänker då inte så mycket på sina livsdagars gång när Gud ger glädje i hjärtat. Ja, så kan det till och med heta bättre dödens dag än födelsedagen. Och då tänker man, det var vi hemskt. Och vilken sur gubbe som har skrivit detta, säger bibelkritiken. Nej, det är trons människa. Det är alldeles sant. Bättre är för den troende dödens dag än födelsedagen. Här är det vedermöda och plåga och slit och lidande. Och det är så svårt för oss att leva i trons glädje, glad och avslappnad, inrätt gudsfruktan. Utan man kommer i så mycket hjärtoro och bekymmer och allt möjligt. Bättre är dödens dag än födelsedagen, till då är all den plågan borta för den troende. Så prisade jag då glädjen och fann att inget är bättre för människan under solen än att hon äter och dricker och är glad, så att detta får följa henne vid hennes möda under de livsdagar som Gud ger henne under solen. Gå och ät då ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta, ty Gud ser redan med välbehag på vad du gör. 9:7. Och till sist, gläd dig du yngling i din ungdom och låt ditt hjärta unna dig fröjd i din ungdomstid. Ja, enligt predikaren är ju vår ungdom och vår ungdomstid hela tiden vi lever här. För det är den korta ungdomstiden. Sen kommer vår ålderdom eller vår evighet. Under denna tid vi lever här, om det blir 80 eller 90 år eller 30 eller 40, så vila i Herrens frid mitt under vedermöda. Ja, låt grämelse vika ur ditt hjärta. Huvudsumman är detta: frukta Gud och håll hans bud. Då säger bibelkritiken, ja, här så vänder författaren på klacken. Först har han sagt att man ska vara glad och äta och dricka. Och så sen här så blir han lite dyster igen. Men var försiktig och frukta Gud och håll hans bud. Men det är det han har sagt hela tiden. Under Guds fruktan eller i trons vila, så kan du vara glad mitt ibland svårigheterna som var så stora under gamla förbundets tid och som kan vara stora än idag. Låt hjärteoron och grämelsen fara. Glädjen eder i Herren alltid. Amen. Vi tackar dig, du vår helige Gud och himmelske Fader, för att din undervisning är ren och klar. Amen. Är det någon som vill få